Ja, Tommy Vadebäck, det här blir ju verkligen ett autentiskt strövtåg i den vackra vinternaturen här ute på Häggdångersvägen. Här gnistrar rimfrosten nu i träden och det är blå himmel och lite solsken. Det är så här vi vill ha vår nordiska vinter, eller hur?
Ja, det tycker jag. Det är som ett julkort i skogen när man går så här. Jag har det här blå-violetta skimret som hänger över trädtopparna och träden är full av rimfrost. Kung Bore har verkligen gått genom skogen.
Ja. Nu far bilarna förbi med julgranar på taken. Och det är ju den tiden nu. Och du har väl också kanske huggit en gran ur egen skog?
Ja, den tar jag nog dagen före. Jag har sett ut en gran som jag har gått och tittat på länge nu. Den blir nog bra att ta in någon dag före.
Du har ju slagit dig ner här ute i Häggdånger. Du är domkyrkokommunister men bor ett par mil utanför stan. Du har egen skog och här har jag sett dig på somrarna vara ute och avverkat. Du är inte rädd för kroppsarbete?
Nej, jag tycker om kroppsarbete. Och synnerhet när man börjar bli lite gubbig så här uppe i 40 åren, då behöver man det där mer än någonsin. Det är skönt att gå med motorsågen och ta yxan och slita lite grann.
Och den där gubbigheten tycker jag inte att det verkar någon fara med när man möter dig i skidspåret här ute i Häggdångers terrängen. För då far du fram med ganska bra fart, måste jag säga.
Ja, jag försöker hålla andan uppe, också den kroppsliga.
Ja,
det är viktigt tror jag för att man ska kunna må bra.
Ja, det här är ju ett strövtåg i julveckan och då måste vi anknyta lite till julen. Hur ser julen ut för din del?
Ja, den är naturligtvis ganska jobbig som präst och är ju julen en ganska tät tid. Det är gudstjänster av olika slag, det är julengagemang. Det är naturligtvis också mycket som ska inträffa på hemmaplan.
Det är inte så att när man har varit präst några år att man kan köra med sina gamla predikningar?
Nej, om det vore så väl.
Ja, men ordet är ju detsamma på julottan till exempel och så, utgångsordet så att säga. Men det tycker man måste variera sig.
Ja, det tror jag. Dels så utvecklas man ju ständigt. Man är inte riktigt densamme som för kanske 10 år sedan. Man kan titta tillbaka ibland på sina predikningar som man kanske höll för fem år sedan, kanske ännu mindre antal år, och se att det där skulle jag inte klara att hålla idag. Nej. Jag har förändrats allt för mycket för det.
Ja.
Och jag tror att man måste ständigt förändra sig. Måste söka nya vägar. Jag tror inte på stilleståndet. För då blir det rutin. Utan jag tror man måste växa hela tiden. I den tjänst och den kall som man har.
Människorna utvecklas och förändras ju också. Hela samhället förändras. Och kyrkan vill ju vara med i den förändringen. Säger man gång på gång. Så det är väl riktigt som du säger. Att man måste hänga med där.
Ja, det är väldigt viktigt. Budskapet är naturligtvis detsamma, precis som evigheten är i tiden. Men ändå måste detta gamla sägas, kanske formuleras, uttryckas på ett sätt som nutidsmänniskan känner vara angeläget och närgånget. Annars så blir det meningslöst tal.
Jag har sett i församlingsbladet, domkyrkaförsamlingens lilla blad här, att du kommer vara flitigt i farten i jul, naturligtvis, precis som alla andra präster. Du ska ha julotta i Barsvikens fiskarkapell, i fiskeläget här, några kilometer längre fram här efter vägen.
Ja, det är riktigt. Det är andra gången som vi har den här julottan nu. Och det är väldigt stämningsfullt och väldigt mysigt. Det var det förra året, det var alldeles fullt med människor i kapellet och bara levande ljus. Och skapade en känsla av närhet och också kosmisk storhet när man hade det stora havet utanför. Naturligtvis är det många sådana som har sina stugor här nere i Barsviken som är här på julen och som då går i kapellet. Det är det. Men också märkte vi förra året många som kom i bilar. Och kapellet var ju sprängfyllt.
Ja, nu har vi kommit upp på stora landsvägen igen. Du går i lågskor så det var väl inte så bra med djupsnön där. Men...
Nej, men fan kom inte in.
Nej, vi ska inte vara ute så länge. Det är så skönt så jag tänkte vi kunde gå en stund här på vägen i alla fall. Och, och njuta av vinterdagen. Julen i övrigt då? Det var jullotande i kapellet. Sen ska det vara i domkyrkan också.
Ja, på julnatten så ska vi ha en julnattsgudstjänst med mycket sång och kanske lite stillsamma meditationer, ja, mellan varven.
Det blir nästan två kontraster det där om man tänker på kyrkorummen, den stora domkyrkan och det här lilla fiskarkapellet.
Ja, det är det. Ett litet kapell som i Barsviken där man kommer så väldigt nära människorna, där talar man kanske med dem på ett annat sätt. Man släpper alla koncept och man egentligen bara talar. Ja. Och det känns väldigt bra. Det skapas en känsla av närhet och personligt tilltal, tror jag. På ett annat sätt än det kan göra en domkyrka när man liksom står så långt ifrån, ja, människorna.
Ja. Julen i övrigt då, för familjen. En prästfamilj, ägnar er åt de vanliga julattiraljerna, alltså god julmat, julgran, julklappar och sådant? Eller bygger det mer på det andliga budskapet?
Nej, vi är nog väldigt vanliga människor. Vi omhuldar de vanliga jultraditionerna med julgran och julmat och... Vi slösar inte, vi har kanske blivit sparsamma till och med för varje år, men det är kanske alla människor. Det finaste är väl ändå kanske ändå att få vara tillsammans hela familjen och känna närhet och till varandra och, ja, och vara lite tokiga och spöliga tillsammans.
Ja. Och du ser inget ont i att man ger varandra en liten gåva till julklapp?
Nej, absolut inte. Jag tycker inte det. Gåvan är ju en gest, bör vara en gest från det som hjärtat känner och jag kan inte se något fel i den, men man kanske ändå ska komma ihåg att man kan aldrig köpa någon kärlek.
Sen vi träffades sist så har du och jag faktiskt blivit kollegor i ganska hög utsträckning. Du har sedan ett par år tillbaka gjort program i Riksradion och det har blivit mycket populära program. Hur gick det till när du kom in på radiobanan, om man får säga så?
Ja, det är egentligen ditt fel.
Ja, det
som lurade mig en gång att göra ett program tillsammans med dig. Då var det mycket allvarligare en gång vi pratade om hur man skulle kunna bli vän med döden.
Så det var ditt arbete som sjukhuspräst, ja. Ja. Det blev mycket väl mottaget det programmet. Och sen gjorde vi en serie meditationer med liksom naturbetraktelser, ja, som du minns.
Precis, evighetens språk.
Ja. Och sen gjorde vi en serie om julens symboler just.
Ja, precis.
Menar du att det i någon mån låg bakom att du fick det här vikariatet för Kjell Lönnå i Sundsvall?
Jag tror det. Jag vet egentligen inte hur det hela gick till förrän Kjell Lönnå ringde upp mig en kväll och undrade om jag inte kunde hjälpa till med morgonstunderna. Och så började det lite trevande och gjorde väl bort sig lite grann förstås i starten. Men med tiden så lärde jag mig väldigt mycket.
Jag har pratat med några av dina medarbetare där, tekniker bland annat, på Riksradion i Sundsvall. Och de säger ju det att du har anpassat dig alldeles fantastiskt till mediet och du vet vad du sysslar med. Och det är ju ett bra betyg, eller hur?
Ja, tack, de var snälla de.
Ja, men jag tycker det är själv nu. Du sa det att du gjorde bort lite i början och det betyder att nu har du anpassat dig och nu vet du hur du ska ta lyssnarna.
Ja, dels så tyckte jag väl detta kanske att man har lärt sig prata på ett annat sätt än man gjorde förr. De klädde liksom av det där typiska prästliga sättet att prata. När man satt där med mikrofonen första gången så skulle man försöka lära sig prata som om man pratade till vilken människa som helst som satt vid andra sidan bordet för att man inte såg någon.
Ja.
Och det lärde jag mig väldigt mycket. Och sen, inte bara det, utan jag lärde mig kanske också hur vanliga människor är. De som jobbar utanför de kyrkliga omgivningarna. Hur de tänker och hur de uppfattar också en sån sak som prästers predikningar och så vidare.
Ja.
Och detta gav mig en allvarlig tankeställare. Och där började jag kanske leta efter ett, och det gör jag fortfarande, ett nytt slags språk, ett annorlunda sätt att försöka tala till människor idag, framförallt till de som är utanför de kyrkliga murarna, så att säga.
Ja. Det måste ju vara en väldig skillnad att stå i en kyrka och tala till en stor församling och att sitta framför en mikrofon där du riktar dig till varje enskild lyssnare. Det är det du har kommit underfund om. Att man får vara lite mer nära och lite mer intim i radion.
Ja, precis. Det har väl kanske blivit min stil också. Att försöka träffa de där inre djupen hos människorna när jag talar. Och också kanske att ge det som radion kan ge till skillnad från tv, nämligen att skapa de inre bilderna. TVn ger oss ju färdiga bilder alltid, medan radion har en förmåga att skapa inre bilder hos människor.
Och då får du förklara lite, vad menar du med inre bilder? Är det känslor och stämningar och sånt?
Känslor, stämningar, det är att återskapa minnesupplevelser. Det är att skapa kanske till och med drömmar och längtan, att återuppväcka någonting som finns inom dem.
Vi får gå ur vägen för en bil här. Ja, just det, han ska in här. Det är tydligen skogsarbete på gång här.
Ja, det är fullt.
Ja.
Det är grannen.
Just det, är grannen som håller på.
Det är grannen
avverka.
Ja.
Ni kanske kör tillsammans med skogsavverkningen här.
Nej, jag har... Jag jobbar själv.
Du jobbar själv.
Jag brukar hjälpa några andra ner från, några killar ner från.
Men du har inte några, har du några skogsmaskiner och sånt?
Nej,
och
så, utan nej. Det är jag har motorsåg. Det är motorsåg, ja.
Ja, just det. Ja, det kommer man ju långt med.
Ja, det gör man. Ja.
Ja. Ja, vi pratade om din radioverksamhet här. Och det börjar ju med att du vikarierade för Källön och med morgonstund då. Som går 8:30 på morgnarna i P1. Måndagmorgnar är det väl, va?
Ja, det är riktigt.
Och det har du gjort åtskilliga nu, morgonstunder.
Ja, jag tror att de här halvtimmesprogrammen nu som vi har gjort det kanske närmar sig en 20-30 stycken någonstans.
Ja, och sen har det här radioarbetet utvecklat sig och vi har gjort många andra program också.
Ja, jag har gjort också då profana program och program som ligger mittemellan det andliga och profana, och kan väl kanske nämna ett program som heter Sommardrömmar i vintersnö som gick nyåret förra året alltså och kommer i år igen.
Och det har ju gått i repris flera gånger här för mig.
Ja, det har blivit ett väldigt lyckat program tydligen.
Det är väl fjärde eller femte gången som det programmet går?
Ja, det är riktigt det. Fjärde gången tror jag det är.
Ja. Och du har en annan sån där långkörare också?
Ja, det var ur en morgonstund ett program som hette I den ljuvliga trädgården, som var en paradisdröm kan man säga, tolkad i ord och ton. Och jag gjorde ett långfredagsprogram som hette Djupt in i mörkret, längst ut i ljuset på en timma.
Ja.
Och det programmet kommer nu att gå ut i biblioteken.
Ja. Och det här programmet I din ljuvliga trädgård, det har jag hört sägas att det har också gått 5 gånger.
Ja, det är riktigt. Det har gjort.
Det är ju någonting helt fantastiskt. Jag tror inte att det är många radioproducenter som får sina program sända 5 gånger. Inte. Här måste du ligga på topplistan.
Va? Ja, det vet jag inte. Det vet jag.
Men visst är det väl roligt när programmen slår så bra?
Det är väldigt roligt. Och eftersom man var färsk och lite osäker så var ju när det blev sån efterfrågan på programmet så tyckte man ju att det var chockerande roligt.
Ja, men vad är det som gör att prästen Tommy Wadebäck gör så fantastiska radioprogram nu då? Vad är det som appellerar så till människorna? Är det den här nära, intima tonen och den här känslan och den här meditativa känslan skulle jag vilja säga som du gav prov på redan i de program vi gjorde i lokalradio. Är det det du har utvecklat?
Ja, det tror jag. Det är försöket att både vara nära, att vara meditativ och sen då låta musiken tolka det man säger eller omvänt. Kanske är det det. Jag är lite osäker själv. Men
du får många brev. Vad skriver lyssnarna?
Ja, det är många brev. Dels så är många som skriver och vill ha programmen. Dels så många som skriver och tackar för högtidsstunder och tycker att det var bra. Ja. Och dels så också många som skriver att kanske den där typiska formuleringen att jag är ju inte religiös, men det här var någonting som angick mig.
Ja.
Och då blir man väldigt glad, för att det är väl kanske just de människorna som vi präster och pastorer aldrig annars når. Kan man då nå dem på något sätt, så blir man väldigt glad då.
Ja, kan man vinna nya själar, så är ju det ännu roligare naturligtvis.
Ja, jag använder nog inte radion för att vinna själar. Det är inte min avsikt. Utan vad jag kanske strävar efter, det är ungefär samma strävan som jag tror en konstnär har som målar en tavla. Han vill måla en bild och göra den så tydlig så att också den andra människan som ser den förstår precis hur han menar och känner igen sin egen upplevelse i den bilden.
Ja, men din prästerliga gärning, den går ju i alla fall ut på att få folk att tro på läran och Gud. Du kan ju inte bara nöja dig med att du har en viss skara som är troende, utan strävan är väl ändå hela tiden att det ska bli flera.
Ja, det är naturligtvis varje från människans önskan att, ja, att vi ska bli flera.
Ja.
Men när du frågar om radioprogrammen, så sitter jag ju egentligen inte där därför att jag är präst, utan jag tror att jag sitter där därför att jag är Tommy Wahlbeck.
Jaha.
Den figur, den person som vänder vid.
Ja, just det. Ja, då vet jag inte riktigt vad jag ska replikera på. Men du har fått det här jobbet då som radioproducent för att du är en personlighet i dig själv och inte så mycket för att du är en prästerlig personlighet. Det är så jag ska tolka vad du menar.
Ja, det vet jag inte själv. Det vet jag inte själv riktigt kanske varför. Men jag gör ju också program som befinner sig mitt emellan det andliga och det profana.
Ja.
Och jag tycker om att vara på den gränsen.
Ja, just det.
Och det gör att jag alltså i ett program då kan blanda då både profan musik och andlig musik. Och därmed försöka tolka livet,
ja,
som ju inte är renodlat varken andligt eller profant, utan alltid en blandning mitt emellan.
Ja.
Och kanske är det just det stildraget som appellerar till många människor.
Ja, just det.
Jag tror det.
Ja.
Om jag får tro på lyssnarna, så blir de ofta överraskade av någonting i ett program som de lite slött hör på sådär. Och helt plötsligt så sätter man sig bara ner och lyssnar. Och det känns bra.
Ja.
För då har jag överraskat dem mitt i vardagen.
Ja, just det. Om jag säger så här nu då, vilket tycker du är roligast just nu? Att vara radioproducent eller att vara präst?
Ja, det är roligt alltihopa. Det är förskräckligt roligt att göra radioprogram. Det är ett underbart medium.
Vill du byta jobb?
Det är en fråga jag inte är säker på själv. Jag tycker det är djupt meningsfullt och underbart fint att vara sjukhuspräst och jag vet faktiskt inte om jag skulle kunna ta farväl av den biten helt och hållet. Jag tror att det är en fin kombination, därför att dels så kommer jag in i en värld som är långt utanför kyrkans normala värld. Träffar andra människor, andra miljöer. Jag lär mig ett annat slags sätt att tänka än det som vi vanligen har inom kyrkan. Och jag tycker att jag faktiskt blir uppfriskad.
Det har varit inspirerande att jobba med radio helt enkelt för dig.
Det är mycket inspirerande och det finns såna oändliga möjligheter att göra.
Känner du det på något vis mera ytligt än att vara präst och stå i kyrkan och predika och upplyfta folk?
Nej, ytligt är det inte. Jag tycker att jag aldrig någonsin så djup som just i radioprogrammen. Till och med i de profana programmen så tycker jag att man kan bli väldigt blir väldigt djup. Och...
Ja, du missförstod mig lite grann. Jag menar inte att du skulle vara ytligare när du gör radioprogram, utan jag menade att radion kanske är ett ytligt medium. Liksom tidningar är ytliga medier. Man läser tidningen och sen är den förbrukad. Radioprogrammen går rakt genom huvudet på folk, har man ofta en känsla av.
Jag tror inte radioprogram går rakt genom huvudet på folk. Många stannar kvar, precis som också mycket av det tryckta ordet ibland stannar kvar inom en.
Om de är tillräckligt bra alltså?
Ja, det kanske det.
Det måste väl vara det?
Det måste nog vara, det måste angå en på något sätt i alla fall.
Ja.
Om det ska stanna.
Har du under de här åren funderat allvarligt på att byta yrke? Definitivt alltså?
I lite bittra stunder kanske tankarna har funnits inom mig. Det har de gjort, det ska jag inte neka till.
Vad är det som gör att en präst får bittra stunder?
Ja, det var en djupt känslig fråga. Kanske att man ibland som präst upplever en oförmåga från kyrkan att gripa in i människors verklighet. En slags tröghet ibland som gör en förskräckt. En tröghet att lämna de gamla vanliga spåren. Att söka nya vägar. Att våga avstå någonting gammalt traditionellt för att skapa någonting nytt. Testa det, prova det.
Mm. Dina upplevelser som sjukhuspräst, det har vi som sagt berättat om i ett program, men så här strax före jul så vill jag ta upp en liten tråd i alla fall. Och det sägs ju att julen är ju familjens högtid och gemenskapen där betyder mycket. Men det finns människor som är så ensamma idag att de söker sig till sjukhus och till gemenskapen där. Har du upplevt det?
Ja, det finns sådana som lever kanske ensamma. Och deras enda chans att få kontakt, det är kanske att vistas på ett sjukhus. Och sådana människor kommer ibland till akutmottagningarna, kanske strax före jul, anför ett besvär, en sjukdom eller någonting man bär på i varje fall och hoppas på att bli inlagda. De finns de människorna, ja. Liksom det också finns de som ligger på mentalsjukhus, mentalklinik till exempel, och är rädda för att åka hem och helst gärna vill vara kvar.
Jaha.
Det finns också, har jag hört berättat, ifrån ett fängelse, interner som inte vill ha någon julpermis och inte, framförallt inte vill bli frisläppta till jul, utan hellre vill stanna kvar där över julen. Så ensam och så obarmhärtig kan livet vara för många. Och jag tror att det förstärks av att julen är ju gemenskapen och familjens högtid. Och de som nu inte har varken någon gemenskap eller någon familj att gå hem till upplever ju då julen som ett enda stort hån.
Mm. Tidigare, för några år sedan, då ordnades ju väldigt många sådana här alternativa jular av olika organisationer. Det där har tynat av på slutet och jag tror det är mest nu bara kyrkan som ordnar sådana alternativa julaftnar till exempel. Det behövs med andra ord.
Ja, det gör det verkligen. Jag är inte kanske ändå alldeles säker på att de här människorna nu som är som mest djupt ensamma, att de verkligen söker sig till en sån lösning heller.
Nej, det kan hända det.
Nej, den människa som är riktigt ensam, hon blir ofta rädd för andra människor. Hon är rädd för att ta kontakt. Och att då själv söka sig till ett sånt här ställe där andra människor som hon inte känner är tillsammans, det är för svårt för henne. Det gör hon inte. Hon stannar heller hem ensam.
Ja. Så att man når ändå inte de som har det svårast med en alternativ jul?
Jag tror inte det, tyvärr skulle jag vilja säga. Tyvärr.
Mm. Mm. Idealjulen, Tommy, hur ser den ut?
Jag tror att den kan variera för olika människor, men jag tror att inom oss alla så bär vi nog en dröm om en slags fullkomlig jul. En jul där man är tillsammans, där man är glad, varm och vänlig mot varandra. Och det är väl det som är julens innersta egentligen. Att få uppleva att vi är tillsammans. Att vi ger varandra gåvor. Gåvorna är väl inte det väsentliga nu. Julklappen är inte det väsentliga, utan det är det som ligger bakom. Handen som ger, hjärtat som slår, den känsla av kärlek och lömhet som finns. Det är det som är det väsentliga. Man kan inte köpa någon kärlek. Tror jag vi ska vara klara över. Men den som ger, han får själv ofantligt mycket tillbaka.
Då tackar jag dig för de orden, Tommy Vadebäck, och önskar dig en så fullkomlig jul som det nu är möjligt. Tack ska du ha.
Tack ska du ha, Age. Och vi ska väl också önska alla radiolyssnare här i Västernorrlands län en så fullkomlig och så fin, rik jul som möjligt.